Du lyssnar på det 38:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och långt där uppe på läktaren med ett leende på läpparna och senap i mungipan. Mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win situation Svensson.
Hallå där Niklas, hur är läget?
Jo, men då var vi ju här igen och igång.
Va? Ja, ett kärt återseende. Yes. Äntligen har dagen kommit.
Exakt. Det sägs att du har toppat formen redan från start i år. Stämmer det eller?
Ja, det mesta stämmer. Tyder på det faktiskt.
Ja. Ja, så är det.
Själv då? Ja.
Nej, men det var ganska roligt. Nu när jag hörde introt det här med Take Me Out to the Ball Game så kom jag att tänka på en sak. För jag var på en föreläsning för några veckor sedan. Och då var det en föreläsare från Hawaii som ville få en bra start på föreläsningen. Och ja. Han ville ju då att publiken skulle skratta. Och då berättade han att han, när barnen var små så jobbade han så otroligt mycket och gjorde massa andra grejer. Så när det var dags att för en godnattsaga så var det enda han kunde var att sjunga Take Me Out to the Ball Game för dem.
Alltså, mäktigt.
Yes, men vad tror du hände i salongen bland publiken? Ingen hade ju en enda aning om vad det här var för låt. Det var ju för en svensk publik. Ja, men precis. Men i övrigt var det ju noll reaktioner, noll skratt. Så att, ja, det var lite uppförsbacke för honom.
Ja, han föll platt utan att ha en aning om varför.
Jajamän. En passus som föll platt.
Ja, hade funkat var som helst annars, men inte i Sverige.
Nej. Vi kör igång, va?
Ja, men det gör vi.
Ja, men vi ska väl börja ändå lite att vi backar tillbaka bandet och tittar lite vad som hände under off-season.
Ja, precis. Vi var ju nosa på det här i vårt uppesittaravsnitt innan julen, men det har ju hänt lite grann efter det också.
Ja, och då tänkte vi ju som så att vi har plockat ut tre intressanta signings eller trades då sen den här uppesittarkvällen som vi tänkte snacka lite kring. Ja. Ska jag börja med en av mina gubbar?
Ja, men det tycker jag.
Ja, då börjar jag med Jared Weaver. Han som signade med San Diego här ett år och 3 miljoner fick han ju då. Mm. Han har ju spelat hela sin tidigare karriär i Los Angeles Angels.
Ja, precis. Och just därför så var han väl ganska nöjd med att han hamnade i San Diego som med amerikanska mått får ändå få se som ett stenkast ifrån LA.
Ja, precis. Vi åkte ju mellan de städerna förra våren där ju. Det gick ju på en kvart.
En kvart, ja.
En och en halv kvart, ja.
Nej, hur långt är det? 12 mil eller sånt där?
Ja, men det är väl något sånt där. Men ja, så att han känner väl sig hemma där. Och ja, han har ju haft lite problem senaste åren ju med en era runt 5, tror jag. Och ja, en fastball runt 5. Nej, men den har ju verkligen liksom gått ner och snittar väl någonstans runt 86 miles per hour eller något sånt, va?
Ja, precis. Jag läste nu, han har gjort ju debut här i måndags mot Chicago White Sox. Då hade de klockat hans fastball runt 80-83 miles per hour. Så att, ja. Det är ju inte jättestarkt.
Nej, det är det väl inte. Men det hade väl sett ganska bra ut. Men det var ganska roligt. Jag fick ett meddelande av dig där det stod Weaver pitchar ikväll. Kan det bli tresiffrigt? Frågetecken.
Just det.
Och då antar jag att du menar släppta poäng. För jag tror inte att du menar siffrorna på Radar Gun.
Nej, det tänkte jag definitivt inte. Utan han mötte ju gamla San Diego pitchen Shields också. Som har varit en katastrof.
Ja, exakt.
Så att allting tyder på en väldigt offensiv baseball. Mm. Men det blev inte så. Jag tror att San Diego vann med 6-5, va? Så det var väl ändå okej. Okay. Nu på spring training så pitchar ju inte starting pitchers. Det är mer än 2 innings kanske. Så att...
Nej. Men tydligen hade det ju sett rätt bra ut. Även om som sagt var det... Ja, fastballen sitter där någonstans mellan 80 och 83. Så att,
ja, men han får ju förlita sig på sin off-speed, känns som. I måndags var det en change-up han tydligen hade fått. att fungera bra. Han är ju, jag läste att han har ju haft stora problem 2016 med problem med nacke och axel och rygg, men har ändrat lite grann i sin uppladdning, så nu bör han kunna leverera fler innings som man brukar göra.
Ja, men det är kul. Och ja, varför jag tar upp det här lite är för att det enda roliga med San Diego i år kan vara hur de sätter upp sin rotation. Har du hört någonting om det eller? För de har ju lite så här oortodoxa idéer där.
De har ju värvat, förutom Weaver, även, vad heter han nu, Julius Chacin, va?
Kan vara Rockies pitchen, tror jag.
Ja, precis. Som, ja, det, i nuläget så är ju Weaver före honom i depth-charten, alltså vilka som kommer att starta när då. Det vore ju kul om han kom, hamnade på tredje plats, att Chacini kom honom, för då skulle ju vi kunna se honom på vår resa kanske.
Ja, just det. Den får vi återkomma till.
Absolut. Men annars så var det väl att de skulle ha ett större antal starting pitchers i rotation, va?
Mm, för de snackar om att köra något som de kallar för tandem rotation. En starter och en long reliever.
Mm.
Så det blir ju lite konstigt. Men i teorin är det ju bra, för det finns ju ett problem där när man ser på statistiken att när man tredje gången går igenom line-upen så... Ja. Ökar chanserna för slagmännen, då har de liksom lärt sig pitchen. Så att om man kör med den här taktiken, lite så här tandem-grejen, så ja, det kanske kan vara något helt nytt.
Ja, men det är en smart taktik och det skulle bli kul att se hur det går, faktiskt. Jag vet inte om de har redan börjat det under springtraining.
Nej, det är väl svårt eftersom de inte, så att säga... De går inte pitcha så länge på riktigt, nej, exakt. Nej. Så att då, där är det ju snarare det här systemet man kör redan från start.
Ja.
Men sen, ja, det är ganska roligt med sådana alternativa rotation-lösningar. För du, man kan ju också, det vanliga är ju att man har fem starting pitchers i sin rotation. Men det snackas ju mer och mer om att man både ska gå ner till fyra man för att man vill ha större bullpen. Alltså då går man upp till niomans bullpen. Så att man får nio, för att man tycker att bullpen blir viktigare och viktigare. Sen finns det ju de som vill gå åt det andra hållet och snacka om sexmannarotationen för att just få att starter ska få vila mera, och det är ju egentligen alla de här Tommy John-operationerna som...
Ja, men precis, det snacket kom ju redan förra året, vet jag, men det går väl lite mod i det där också.
Ja, och det största problemet med det är ju att man måste ha sex bra starters.
Ja,
vissa lag har ju inte ens fem, så att det är inte ens fyra. Så att, ja. Nej, jag vet inte. Men det kanske skulle vara en idé för till exempel ett lag som Mets. För de har ju många bra starters, men om du tittar förra året så var de ju väldigt skadedrabbade.
Ja, visst. Alltså, Mets gjorde ju inte alls lika bra ifrån sig som man hade trott, just på grund av deras ständiga problem med starting pitchers.
Nej.
Så att den enda som inte är så förtjust i den idén kanske är Rob Manfred då, som försöker speeda upp spelet.
Men det var en liten utläggning, men Jared Weaver ska ändå bli intressant att se hur det kan gå för honom i San Diego.
Yes, det ska det.
Vi stannar kvar faktiskt i Kalifornien och tar oss upp då till Los Angeles och till Dodger Stadium, där vi har en ny kille på andra bas.
Mm.
Logan Forsythe, som de tradade till sig från Tampa Bay.
Just det.
Och det här var väl inte deras första val. De var ju ute och högg efter han Brian Dozier från Minnesota Twins.
Ja.
Men där Twins inte tyckte att det var en bra deal. Dodgers ville ju byta med den här starting pitchen prospect José de León.
Precis.
Men det ville då Tampa Bay Rays. De högg på det här, så att det blev en deal där. Logan Forsythe, en av de mest underskattade spelarna, tydligtvis, nu när man... Jag har, alltså, det har varit en liten doldist för mig i alla fall.
Ja, men absolut. En kille, för mig också, men förra säsongen hade en win above replacement på 5 eller något sånt där, tror jag. Och har varit betydelsefull för Tampa Bay, framförallt i offensiven då kanske. Och jag läste att de vill ju inte släppa honom egentligen, men trodde så pass mycket på den här José de León så att de kunde inte tacka nej helt enkelt till det bytet.
Exakt. Men han, ja, Rays stora stjärna Evan Longoria blev ju jävligt förbannad när den här traden gick igenom, vet jag, i alla fall. Så att, ja,
det kan man förstå.
Han betyder nog ganska mycket, ja.
Men Tampa tänker ju lite mer långsiktigt då, säkert, och hoppas på att De Leon då ska kunna leverera. Han gjorde väl, har väl gjort någon start i springtraining, tror jag.
Ja, okej, okay. Jag har ingen koll där.
Han hade en era på 54, så det gick väl sådär. På två innings eller sånt där. Ja, okay. Nej, men Dodgers fansen tyckte inte att den här värvningen var speciellt spektakulär direkt, alltså, men
nej.
Om man då tittar på hans WAR-siffror då, så skulle han ha en WAR på 5, så skulle han vara den bästa andra basmannen på 30 år, 40 år till och med.
Ja, okej, okay. Oj.
Och tanken är väl att han ska ta över lead off hitter rollen från Chase Utley, som jag fattar det som.
Ja, men det tror jag. Men Chase Utley var ju free agent, och då trodde man ju, när Logan Forsythe tradades till Dodgers, då undrade man ju vad fan hände med Chase Utley.
Precis.
Men så signade honom också.
Ja, lite märklig signing faktiskt. Ja. Men ja, han ska väl agera backup på andra bas, som jag fattar det, och lite första bas.
Ja. Ja, men det funkar väl. Men han börjar bli till åren.
Ja, men det får man ju säga faktiskt. Men blir inte det?
Men han kan fortfarande slida.
Det kan han. Ja, men alltså, det som är intressant med hur Dodgers agerade på off-season var ju att de spenderade ganska blygsamma pengar på att signa yttre eller spelare utifrån. Utan de la ju mest sina pengar på att resigna spelare som Justin Turner och Rich Hill, och det här tror ju många är att de ska kunna gå all in på den här free agent marknaden 2018-2019, när till exempel Bryce Harper blir available.
Det blir ett smörgåsbord.
Ja, alltså, jag satt och funderade på exakt hur mycket kommer Bryce Harper att tjäna. Han kommer tjäna som en mindre bananrepublik liksom. Ziljoner pratar vi om.
Ja, herregud. Ja, det kommer vi.
Ja, men det ska bli spännande att följa Logan Forsythe.
Mm, verkligen. Nej, men då spelar jag väl ut mitt tredje kort då här, vad som hände under off-season här de första månaderna. Jag tänkte lyfta Chris Carter,
ja.
New York Yankees nya kille där, som signade på 1 år och 3 miljoner.
Liten dark horse.
Ja, en liten dark horse, och även han, alltså inte någon kille som riktigt har gjort väsen av sig, även om han ju faktiskt blev homerun kung i National League.
Precis. Vad hade han? 41 homeruns, eller?
Han hade ju väldigt, väldigt många strikeouts också.
Ja. Så att, Han är en riktig Trumbo-hitter.
Ja, do or die.
Ja, jag läste att han har aldrig kommit över 250 batting average.
Nej, men det är väl så. 222 såg jag att han hade nu då, än så länge i spring training.
Ah, okay.
4 för 18, så att en homerun bara. Men frågan är vad han kan göra. Yankee Stadium är ju ändå en arena där, ja, en ganska liten arena där man sotar ut väldigt många homeruns. Så att, kan han komma upp i 50?
Ja, så får han spela så...
Ja, det är ju det också. Får han spela? För det blir ju knappast 160 matcher.
Nej, alltså jag fattar det som att Girardi ville ha honom eftersom han, ja, skulle han möta högerhänta pitchers då. Så skulle man kunna slänga in Greg Bird, förlåt. Men Bird har ju gjort det så himla bra på spring training nu och levererat liksom bra siffror även mot vänsterhänta pitchers. Så att, och tillsammans med att Carter inte har varit så jättehet på spring training. Så nu tyder det mesta på att han kanske kan bli en väldigt dyr dugout-spelare.
Från homerun-kung till backup.
Ja, precis. Om man inte shapar upp sig. För att, ja, det var kanske inte många som trodde att Greg Bird skulle återhämta sig så snabbt från den axelskada han hade förra året. Men han har gjort det bra.
Kul.
Samtidigt så fick ju Yankees honom relativt billigt ändå. Han skulle väl ha fått typ 8 miljoner i arbitration. Men så väntade de ut honom och fick honom för 3,5 då, som var... Ändå får se som relativt billigt för en spelare som hade 41 homeruns förra säsongen.
Ja, men kul. Honom kommer väl också återkomma till, antar jag. Men ja, det var mina tre. Vad har du att ge mig då?
Ja, ska vi börja med Ian Desmond kanske?
Ja, ett kärt återseende, va?
Ja, men precis. För de som lyssnade förra säsongen så följde vi honom lite grann eftersom... Ja, det var en story för veckans MLB, tyckte vi. Det var, här var ju killen som tackade nej till dryga $100 miljoner,
exakt,
från Washington Nationals. för ett 7-årskontrakt, för han trodde han skulle kunna spela till sig ett ännu fetare kontrakt. Det gick ju åt skogen.
Ja, det gjorde det.
Så att han fick ju krypa till korset till året efter då, till Texas. Och skola om sig till leftfielder till råga på
allt. Exakt, för han var ju infielder från början, va?
Ja, shortstop spelade han i 8 år innan han gick till Texas. Men gjorde det himla bra förra säsongen. Så att han fick faktiskt ett qualifying offer från Texas då, men valde att gå till Colorado.
Ja, han tackade nej återigen då. Men det var ju ett väldigt fint kontrakt han till slut signade här ju.
Ja, jag tror han fick 70 miljoner över 5 år, vilket ju inte är småpotatis direkt.
Det är faktiskt otroligt mycket pengar. Ja,
ja, och man får ju verkligen lyfta på hatten för hur modiga Colorado är, därför att ja, dels så fick de ju offra sitt första draftpick som var 11th overall då nu i juni, eftersom Desmond var en av de få spelare som hade ett sånt på sig. Man ändrade ju CBA slutet på förra året.
Kollektivavtalet. Mm.
Precis. Och sen så har man då haft en idé av att skola om honom ytterligare en gång till första basman, vilket ju är jätteintressant. Vi hade ju ett bra exempel på det förra året när Hanley Ramirez i Boston gjorde det. Och vissa, eller många, garvade åt det, men han gjorde det bra.
Jag tror att Colorado är smarta här. Jag minns inte om vi har pratat om det här, men i och med att man får in, för Rockies har ju den filosofin att de gärna vill ha spelare som kan spela många olika positioner, vilket gör att de är mycket mer flexibla med sina bänkspelare och kanske inte behöver ha så många bänkspelare, vilket leder till att man kan ha flera relief pitchers i bullpen redo, vilket man behöver när man spelar uppe i Colorado i den tunna luften.
Och det är ju väldigt smart faktiskt, och det verkar som både Desmond själv och Colorados general manager Jeff Bridich är ganska övertygade om att han kommer att lyckas bra, för att han är ju atletisk, väldigt mångsidig, och så är ju allround bra på det mesta vad gäller baseball, så att jag tror nog säkert han kommer att klara det bra. Kanske en liten inkörningsperiod där det går sämre, men som sagt, det gick ju bra för Henry Ramirez, varför ska inte Ian Desmond kunna göra det? Och det här gör ju att Colorado får ett ännu mer intressant infield. För att vi har ju DJ LeMayu på andra bas, Trevor Story som shortstop, och så Nolan Arenado på tredje bas, och så adderar vi då Ian Desmond till det här.
Nej, grym. Riktigt att, bra.
Ja, frågan är om han kan bli en ny Andre Galarraga eller en Todd Helton. Vi får se, men Colorado blir spännande att följa.
För första bas är ju inte heller den svåraste positionen på infield. Det är väl snarare den lättaste, så att, ja.
Det ska vi säga.
Intressant. Nej, men Rockies, fan, jag är riktigt intresserad. Och det ska bli väldigt kul att följa dem.
Ja, men då får vi ta Double E här, Edward Encarnacion, som efter 8 säsonger i Toronto då,
just det,
bestämde sig att flytta till Cleveland. Och ja, här har vi också en riktig homerun kille. Jag tror han kom på 4:e plats förra året eller sånt där. Hade 42 homeruns och delade första platsen med, för antal RBIs, med 127.
Okay.
Och han fick ju faktiskt ett ganska bra erbjudande av Toronto. Jag tror han fick 80 miljoner för 4 år. Men han tackade nej till det.
Ja, så... ja just det. Men de erbjuder väl han först det här qualifying offer på 17,2 miljoner, va? Och sen det här 4
precis,
ja, årskontrakt.
Och då trodde, jag vet inte om han trodde han skulle få mer, eller om det helt enkelt är så att Cleveland är contenders, att han, att var därför han valde Cleveland, att det inte var pengarna att man avgjorde. För att nu så är det inte säkert att han tjänar mer på att gå till Cleveland, i och med att han fick 60 miljoner på 3 år med en option på 4:e året som gör att han kan få, eventuellt få 25 miljoner.
Men det var väl också så, om jag minns rätt, att Toronto gick väl vidare. Alltså när Edwin började liksom knorra lite så där, så gick de väl vidare och signade Kendrys Morales. Så att,
just det, precis.
Ja, då fick väl Edwin gå och titta runt lite mer då.
Ja, precis. Han kanske inte var så, han kanske inte trodde att Toronto skulle vara så hårda. Men ja, han kommer ju till ett lag som säkert kommer att slåss om World Series-titeln i år också. Alltså, Vi har pratat om det förut. Cleveland tog sig till World Series utan sin bästa spelare Michael Brantley och sina pitchers Carlos Carrasco och Danny Salazar som alla är tillbaka. Och till råga på allt så äder de ju Andrew Miller i bullpen.
Mm.
Och nu får de ju Edward Encarnacion som, ja, han kommer ju spela första bas och DH.
Ja. Ja, Mike Napoli är ju borta, han har ju gått tillbaka till Texas. Men, ja, och han är ju erkänt duktig i slutspel också. Han kanske, alltså, Encarnacion är väl kanske allra mest känd för den här three-run walk-off homerunnen i elfte inningen i höstas där i wildcard-matchen mot Texas.
Ja, just det, precis.
Så att, ja, han kan ju avgöra stora matcher och de kan, kanske hade behövt honom redan i World Series 2016.
Ska vi ta min sista spaning? Mm.
Jajamän, gör det.
Ja, det är ju pitchen Edison Volquez som han kommer från Kansas City Royals då, och till Miami, vilket gör att han har fått den något otacksamma uppgiften att ta över från José Fernández som gick bort i en båtolycka här förra säsongen.
Just det.
Det kommer bli jättesvårt, men ja, Volquez har ju grym rutin och han har ju en World Series ring med Kansas från 2015.
Ja, just det. Det finns en liten, ja, eller hemsk story. Han startade ju match 1 där dagen efter hans pappa gick bort.
Ja, i World Series där mot Mets.
Ja, precis. Mm. Och ja, sen var det väl, hans brorsa blev ju knivstucken till döds här i vintras också, så att
ja, det var väl typ en månad efter att han hade signat med Marlins.
Ja.
Så att, jag tror du skrev till mig att han har döden i bakhasorna.
Ja, snubben med döden i bakhasorna.
Precis. Mm. Nej, det var ju imponerande från World Series där. Dels att han, ja, då visste han inte om det. Men efter Game 1 där så fick han åka på begravningen. Kom tillbaka till Game 5 och startade återigen med Matt Harvey. Och så vann Kansas då den matchen och World Series.
Just det.
Men det här är väl snabbaste sättet tror jag för Marlins att studsa tillbaka efter José Fernández som var deras tilltänkta backbone i organisationen.
Ja.
Han fick ett tvåårskontrakt värt 22 miljoner och så kan de försöka hitta någon ny ung pitcher att bygga kring, vad vet jag. De har ju taiwanesen Wei Jin Chen annars som är deras ace nu och kommer att starta på opening day. Men med Volquez får de en rutinerad All-Star som dessutom är World Champion.
Just det.
Mm. Mm.
Kul. Ja, men där hade vi dina tre.
Ja, precis. Hur kändes de?
Ja, men de känns väldigt spännande.
Mm.
Det gör de. Så att det ska bli kul att följa.
Yes.
Men nu är det fan äntligen dags att stänga off-season.
Yes! Och blicka framåt.
Ja, och det gör vi med segmentet som vi kallar Three Strikes You're Out.
Äntligen!
Ja, nu är vi tillbaka. Ja. Härligt. Och då tänkte jag faktiskt att vi gör som vanligt. Du ställs inför tre val och måste välja ett.
Ja.
Är du redo?
Jag är född redo.
Det vet jag väl.
Yes, shoot.
Det är ju så här att nu för tiden behöver ju inte baseballspelarna göra så mycket under off-season. De brukar väl typ åka på utlandssemester till Indien eller Thailand och instagramma och när de spelar golf och grejer. Så att det är väl inte så mycket annat de har för sig än att liksom resa jorden runt med sina flickvänner och, eller fotomodeller. Men annat var det förr.
Oj, oj, oj.
Då behöver man jobba under off-season. Så därför tänkte jag så här att vi ska lyfta fram tre killar som fick jobba när baseballen låg nere. Och då tänkte jag att du skulle få kora det mäktigaste off-season-kneget.
Oj då, vad grymt.
Är du redo?
Jag är redo.
Ja. Nej, men då börjar vi med Richie Hebner.
Mm.
Han gjorde 18 säsonger i Major League och flest av dem gjorde han i Pittsburgh. Han hade faktiskt över 200 homeruns.
Oj.
Men när han inte slog homeruns, då åkte han hem till Massachusetts och grävde gravar. Ja, så han var en liten gravgrävare under off-season.
Gravgrävare?
Jajamän.
Tänkte ha det på ditt visitkort. Mm. Baseballspelare slash gravgrävare.
Yes.
Och, ja,
det jag har lite bonusinfo där. Han fick $35 per grävd grav.
Det var inte illa i och för sig.
Nej, på 60-talet.
Ja, det måste ju motsvara ungefär 100 miljoner idag.
Ja, per grävd grav.
Ja.
Yes. Ja, Där hade vi Richie Hebner hette han.
Ja, han ligger bra till.
Han ligger bra till, men då kommer vi till John McGraw. Han var faktiskt under lång tid innehavare av rekordet i antal ejections. Alltså när man blir utvisad eller invisad in i omklädningsrummet. Vet du vad han gjorde under off-season?
Nej, han kanske var dörrvakt.
Nej, men ja, ganska nära faktiskt. Han åkte runt med en varieté-teater och uppträdde 6 dagar i veckan.
Jaså?
Ja, kan du tänka dig en tuggtobakstuggande Karl-Einar Häckner typ?
Ja, det vore ej trist alltså.
Men jag bildgooglade faktiskt på honom och han ser lite mer ut som en Sten-Åke Cederhök i baseballutstyrsel.
Okej.
Okay. Ja, ja,
det, det kanske är värt att betala inträdespengen för.
Ja, nej, men alltså. Ja, så att där har vi John McGraw. Men sen finns det ju många exempel på spelare som typ är inne så här några timmar i veckan hos någon kostymaffär för att locka kunder. Alltså det såg man ju mycket förr i tiden, men det tycker jag inte räknas. Men vi har dock en riktig bra entreprenör faktiskt som jobbade stenhårt under off-season. Ungefär som Thomas Brolin gjorde med de här dammsugarmunstyckena. Kommer du ihåg dem? Eller de finns Twinner!
Herregud, han är precis som Nafsa Kamprad i hälarna på Sveriges rikaste man.
Nej, men här har vi faktiskt sexfaldiga All-Star och World Series championen med mera Lou Brock. Han investerade i ett flertal sådana startups under vintrarna på 60- och 70-talet. Och allra mest känd är han kanske för det här paraplyet som man inte behöver hålla i, det har du sett. Utan man sätter fast det här paraplyet på huvudet.
Nej, var det han som gjorde det?
Ja, som är, det marknadsfördes med hans namn.
Oj då.
Ja, the Brockabrella.
Fan vad mäktigt.
Ja, okej, du har gravgrävare Richie Hebner.
Ja.
Du har Sten-Åke Cederhök, lookalike, varietéartisten John McGraw. Mm-hmm. Eller du har Lou Brock med sin The Brockabrella.
The Brockabrella är ju mäktigt alltså, men det får ju bli gravgrävaren alltså. Ah, Hebner.
Yes!
Vilken hjälte. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.
Ja, men vad skönt, då har vi också officiellt stängt off-season.
Ja, och startat on-season.
Jajamän, och kliver in i spring training.
Ja, som äntligen har startat.
Ja. Och har vi något intressant där? Något som har hänt eller även något som ska bli kul att följa eller... Ja.
Ja, men vi kan ju börja med att säga som vanligt så får man ju ta springtraining här i början med en liten nypa salt.
Ja, vi skulle ju faktiskt kunna börja det här springtraining-snacket med den tweet som Justin Verlander, du vet han som dikterade världen, gick ut med här i veckan tror jag. Spring training. It doesn't mean shit.
Det är väl snarare om 2 veckor kanske som lagen börjar formera sina ordinarie uppställningar.
Jo, så är det väl.
Men annars så hade vi en liten snackis igår, Tim Tebow.
Just det.
Som kanske du berättar om hans oförglömliga debut som Mets-spelare.
Han spelade i DH då och fick ju börja mot Cy Young Award winner 2016 Rick Porcello. Och det var väl tufft.
Ja, det får vi säga alltså.
Första gången så stod han ju bara och tittade på pitcharna när de flög in, så att det blev ju liksom en cold strikeout. Man undrar ju mer vad som hände.
Precis.
Ja, det är så här det ungefär.
Ja, exakt.
Och andra att battet då, ja, fick han ju ändå kontakt. Han slängde fram slagträtt där och den hoppar ju lite långsamt in, rätt in i ett double play.
Han slog in en run, hörde jag, men
ja, alltså det resulterade i en run, men det får man ju ingen RBI för, så att
nej.
Och sen tredje att battet var han nog allra gladast för det fick han rätt i ryggen.
Ja, vi går till första på en hit by pitch. Alltså. Ja.
Fick han känna på hur,
ja, känna på hur det är att stå på första basen.
Jag vet faktiskt inte om han fick några fler rätt bets, jag slutar kolla där.
Nej, jag tror jag fick någon blänka där från MLB att det var så hans spring training debut slutade.
Okej.
Men, ja, ja. Vi får se. Du skrev till mig att du trodde det här var bara fortsatt ett PR-trick, att han är, ja, ja, kommer skickas till minors idag.
Ja, typ. Som bäst.
Alltså. Ja, precis. Ja. Ja, vi får se. Annars så vet jag inte, har du någon snackis? Förutom Tebow.
Nej, men, ja, jag tycker ju, om vi fortsätter i Mets så kan vi faktiskt köra på våran gamla bekanting Yoenis Céspedes.
Just det.
Ja, La Potencia, som hans smeknamn är, The Power. 2016 skrev han på ett treårskontrakt värt 75 miljoner kronor, men som han hade rätten att kliva av då efter ett år, och det gjorde han ju här i höstas.
Ja, han trodde att han skulle få lite mer deg, och det fick han.
Ja, och det fick han. Så att han har ju ett pinfärskt, fint kontrakt på 4 år och 110 miljoner dollar.
Och en full no-trade-clause.
Exakt, så att oavsett vad han gör, han kan missköta sig på jobbet i 4 år.
Och få 110 miljoner dollar. Det är ganska bra. Alltså. Ja.
Han verkar ligga i, för jag såg en film eller ett videoklipp på ESPN där han hade tagit med sig en väldigt snygg reporter, kvinnlig reporter, och gått till gymmet, och så skulle de köra ett gympass där med hans, ja, han har ju lite sådana där speciella grejer för sig. Dels så kör han med några jävla hörlurar med något ljud som på något sätt ska få nerverna på något sätt att ta till sig mera träning, så att muskelmassan blir större. Och om man ser på han nu, han har ju muskelmassa som en mindre Belgian Blue-kossa, liksom en tjur.
Apropå steroid-era.
Ja, exakt.
Sen
körde han med någon jävla spännband runt på lårmusklerna, så han liksom ströp hela blodtillförseln och typ maxade vikten på benböj. Ja.
Okej.
Försök leta upp det där klippet, det ser ju inte så där jävla nyttigt ut, men ja.
Något okonventionella metoder.
Det ser helt galet ut, men tydligtvis så är han ju, ja, han är ju stor som en jävla hingst, och han slår ju tydligtvis monster home runs här på spring training, så att.
Ja, nej, men som sagt, Mets var ju rätt så sugna på honom, och han var ju väl den starkaste free agent som fanns den här säsongen, eller off-season då, så att smakar det så kostar det. Förra säsongen i spring training så gjorde han sig känd för att komma till arenan i diverse olika fordon.
Ja,
han
precis.
Han fortsatte det, eller? Han har hållit sig lugn på den fronten.
Nej, men han har hållit sig lugn. Förra året var det den här Polaris Slingshot och någon jävla Lamborghini och även någon sån här specialgjord Jeep Wrangler, var det inte så? Och någon gång kom han dit med en stor gris på gräsmattan, kommer du ihåg det?
Ja, just
helt
det.
Helt loco. Men han älskar djur. Han har ju faktiskt en ranch, La Potencia Ranch, där han hänger på under off-season, så att han glider runt där med cowboyhatt och sitter och chillar på bryggan där vid sin lilla pond.
Ja, det är mäktigt alltså.
Så att han verkar redo helt enkelt för 2017.
Ja, när ska du köka ranch?
Jag äger ju halva Paradisön, visste du inte det?
Mäktigt.
Yes, yes.
Ja, ska vi kolla på lite på Trouten kanske?
Ja, vad har vi där? Mike Trout.
Ja, vi tyckte att det vore lite kul att se hur det går för honom här. Mm. Kommer du ihåg hans nickname?
Nej.
The Millville Meteor.
Oj, The Millville Meteor. Okej, okay, ja.
Ja, alltså vi snackade mycket om honom förra säsongen också, men alltså det här är en snubbe som han blev American League MVP förra året 2016 och 2014. Och har dessutom varit runner-up 2012, 2013, 2015.
Det är inte dåligt att under sina 5 första säsonger som sämst komma tvåa i dem.
Nej, då har man faktiskt gjort det rätt bra ifrån sig.
Ja.
gjort skäl för The Paycheck. Men han har ju spelat i Angels då, Los Angeles Angels, som har varit lite ganska mediokra.
Mm.
Och inte lyckats ta sig i slutspel så ofta. Men alltså, nu vet inte jag om du håller med här, men jag har hört från vissa ställen att det ryktas om att Angels kan vara och nosa på ett wildcard inför den här säsongen.
Mm, det vore kul. Jag tror det kan ju bero på hur det funkar för deras pitchers. Vi kan komma lite till det, men precis. Det vore ju jättekul, för det är ju inte den starkaste divisionen, måste jag väl säga.
Så nej, definitivt.
American League West med Astros och Rangers kanske som främsta utmanare där.
Ja, precis.
Det kan ju gå att hänga med, men ja, utmana till titeln där i American League West, det kanske blir svårt. Men ett wildcard, varför inte?
Nej, ja, precis. Det vore ju grymt faktiskt. Och förra året så hade han som mål att förbättra sin stolen base-statistik. Och det får man ju säga att han gjorde.
Mm.
För 2015 hade han 11 stycken och förra året hade han 30, tror jag.
Okej, ja, men det är absolut. Han satte ju faktiskt personbästa i det. Och det gjorde han väl även i runs och walks, tror jag, och on base percentage. Även
precis.
Om antalet homeruns gick ner lite, men jag tror att hans RBI, alltså inslagna poäng, kom väl upp till 100, va? Det var också en ökning från året innan. Så att,
ja, precis. Plus att han var ju, och han hade 29 homerun, så han var ju faktiskt bara en ynka homerun från att komma med i 30-30-klubben för andra gången. Alltså 30 homeruns, 30 steals.
Mm.
Så att, ja, och förra säsongen pratade om huruvida han skulle kunna nosa på 50 homeruns. Där var ju inte ens i närheten.
Nej.
Men i och med att han har förbättrat sina steals så kanske han kan komma med i 40-40-klubben, alltså 40 homeruns, alltså 40 steals. Där är ju faktiskt bara fyra medlemmar: José Canseco, A-Rod, Barry Bonds och Alfonso Soriano.
Just det, du och jag är med i 40-40-klubben också.
Ja, det stämmer. Uh-huh. Det kan du ge dig på.
Men han är ju verkligen, ja, the face of the franchise här. Alltså genom tiderna börjar han ju bli. För om man tittar, ja, på det här WAR som vi snackar lite om, alltså hur många fler vinster han totalt har gett sitt lag än vad en, ja, ska man kalla en oansenlig truppspelare skulle ha gjort. Och då genom hans karriär nu då, under de här fem första säsongerna, så står han på 48 vinster utöver det då. Och genom tid, han kommer troligtvis passera den som idag leder på 52 i WAR då, Chuck Finley, som ändå spelade 14 säsonger i Angels.
Oj,
ja, tjena. Och det, ja, så att han kommer ju liksom slå det med råge såklart. Och jag tror väl det är väl 4 år kvar på hans kontrakt.
Ja, precis. De lyckades ju knyta till sig honom så pass länge. Så att ja, de slapp spendera ziljoner som Bryce Harper kommer få.
Ja, nej, det är helt otroligt. Alltså, visst, det är mycket pengar. I år kommer han tjäna 20 miljoner dollar och 2018, 2019, 2020 tror jag att han får 34 miljoner per år. Men det är billigt för Mike Trout såklart.
Ja, det får man ju säga för den typen av spelare. Alltså. Så att, nej, men om han och Pujols kan steppa upp sitt game och deras starting pitchers kan leverera, så kanske vi får se dem i slutspel. Det vore ju kul.
Ja. Ja, vi kliver väl på. Jag skulle bara lite kort vilja nämna först David Price.
Mm.
Bostons vänsterhänta pitcher där som hade lite så här elbow discomfort. Och där trodde man ju att det här leder ju direkt till en Tommy John-operation. Precis. Då. Så att, han åkte till ett hotellrum i Indianapolis faktiskt, där han fick sån här second opinion hos två sådana här armbågs-junkies-doktorer som liksom går igång på det här. För de var där för någon NFL-grej. Jag tror att det var någon typ av draft, eller inte draft, men någon sån här någon NFL-grej har det varit i Indianapolis. De här två snubbarna som är specialist på armbågar var där, så han åkte till deras hotellrum i Indianapolis och fick second opinion. Och deras second opinion var att David Price har a very unique left elbow, rest and rehab. Det funkar. Och sen så skickar de en faktura på $1 million.
Ja, precis. En bra dagsverke. Eller 10 minuters verke. Nej, men han har ju faktiskt klarat sig från svåra armskador, så att det var ju skönt för både honom och för Boston att han För det verkar som att han kan slippa det nu, va? Det är väl sista budet, vad jag tror.
Ja, vi får, ja, det kanske funkar. Rest and rehab. Så att,
Ja, han hade
en annan kille som trasade sönder då sin armbåge. Eller ja, det är ju den här ulnar collateral ligament som pajar i armbågen hos pitchers.
Ja.
Det var ju faktiskt, om vi kliver tillbaka och pratar om Angels igen.
Mm.
Garrett Richards.
Ja, precis.
Och egentligen så skulle väl han då ha gjort en sån här operation, och då är man ju borta i 1 till 1,5 år, va?
Ja, precis. Om man har tur, det kan ju till och med bli 2 år om det vill riktigt illa.
Exakt.
Och det här var ju, det skedde väl i maj förra säsongen, va?
Mm, exakt.
Så att hade han gjort en Tommy John så hade han varit aktuell kanske i september, oktober.
Ja, som tidigast, som sagt, va?
Mm. Ja, men han valde en liten annan metod.
Ja, bioteknik.
Jajamän, det är du het på.
Ja, stamcellsbehandling alltså.
Ja.
Det är väl liksom inget universalmedel, för det funkar ju bara när det här ligamentet bara är delvis söndertrasat.
Mm.
När det är helt av, då funkar det inte. Men ja, han gick ju den vägen och jag tror att han pitchade sin första match i söndags.
Stämmer nog, ja, precis.
Ja, och jag hörde Angels GM, general manager, Billy Epler där i en intervju. Han sa ju att Garrett Richards fastball var tillbaka uppe i 97 miles per hour.
Ja, han har ju en av de starkaste fastballsen i ligan, va?
Ja, exakt. Jag tror att snitthastigheten ligger han väl typ på 4:e plats någonstans bland starting pitchers. Så att den är ju exceptionell, och det är den han lever på. Så
ja, och det är ju den som är anledningen säkert till hans pajade ligament.
Mm.
Får man säga. Nej, men jag läste att han, alltså redan 10 dagar efter den här behandlingen så kände han sig 100%, och att han, det var faktiskt till och med snack om att han skulle pitchat i slutet på förra säsongen om det inte hade varit för att Angels var så dåliga och avsågade.
Det fanns ju ingen riktig anledning ju faktiskt.
Att han att riskera honom. Nej. Och jag menar, 2014 så hade han en win-loss på 13-4 och en era på 2-61. Så det är ju liksom ingen dussin kille vi snackar om.
Nej, han är viktig, och det var ju precis som vi sa. Alltså, om han kan komma in och leverera, så det kanske kan vara att de blir ett 500-lag. Alltså att de vinner och förlorar lika många matcher. Och om man är där någonstans i september, så är man ju med i wildcard-racet.
Ja, precis.
Mm.
Och då har man ju dessutom chansen att fylla på med spelare.
Ja, precis. Och nej, det vore jättekul.
Ja, alltså,
vi har ju, du sitter ju där med din Angels-kepa på dig, säger jag.
Jajamän, från förra säsongen. Där. Vi var ju där 2 gånger, så att man har ju litet gott öga till Angels ändå.
Ja, nej, men vi gillar ju den arenan också, så att
Det var mäktig med världens godaste, vad heter det nu, korndag.
Korndag, ja, exakt. Yes. Anaheim är ditt andra hem.
Precis.
Men vi kan väl snacka lite om, en del spelare lämnar ju spring training nu för att vara med i World Baseball Classic.
Just det.
En liten sån här turnering med landslag och, ja, vi kan ju börja med grupp A som faktiskt har avgjorts.
Ja, jag vet inte hur det gick nu i den sista matchen.
Nej, men det som är så otroligt spännande är ju att Holland och Israel har slagit ut Sydkorea och Taiwan i sin grupp ju.
Ja, det är helt sanslöst.
Israel vann alla sina 3 matcher.
De slog Holland alltså?
Jajamän, de slog Holland med 4-2.
Shit alltså.
För titta på den här. Sydkorea är, om man tittar världsrankingen, Sydkorea ligger på 3:e plats. Taiwan ligger på 4:e plats. Holland ligger på 9:e plats, så det är ingen superskräll att de går vidare ändå.
Nej.
Men Sydkorea har hemmaplan, och fan, de ska ju vidare, och även Taiwan kanske. Men Israel, 41:a plats.
Ja.
Precis bakom Polen och Ukraina.
Det är helt sanslöst.
Vi kan ju bara nämna att Sverige ligger på 32:a plats.
Ja, och jag såg på Hollands roster, där har vi ju spelare som Jurickson Profar, Didi Gregorius, Sander Bogaerts och Jonathan Schoop.
Mm. Vet du vem som är Israels största stjärna?
Nej.
Sam Fuld, en 35-årig klubblös axelskadad journeyman.
Nej, vad mäktigt. Sam Fuld måste vi följa alltså.
Nej, men det är coolt. Han har spelat för Athletic om jag minns rätt. Men ja, det här är ju fan det jamaikanska boblandslaget.
Ja, det får man ju säga alltså.
Eller varför inte blåvitt när de vann UEFA-kuppen 1982 med rörmokare och varvsarbetare i laget.
Va? Nej, det är ju helt sanslöst alltså.
Inte en enda spelare återfinns på någon Major League-lags 40-mannatrupp.
Ja, vad är det som händer?
Ja, det är kul.
Jag fattar ingenting.
Och vet du, ordet baseball finns inte på hebreiska.
Nej, okej.
Men vi kanske kan hitta förklaringen i den maskot som Cody Decker ordnade inför de här qualifiers som hölls i september i Brooklyn. Mm. Kommer du ihåg det?
Här,
för då köpte han en mustaschprydd blåvit så här hattgubbe i normal människostorlek som de har haft sittandes i dugouten sen dess.
Ja, okej.
Den kallar det Mensch on a Bench.
Mensch on a Bench?
Jajamän.
Yes. Är det han som är framgångsreceptet alltså?
Jajamän. Han fick faktiskt följa med nu också till Sydkorea så att, ja.
Ja, behövde han visa mig så?
Jag tror fan det. Mensch on a Bench.
Coolt. Ja.
To be annars continued. De här kommer ju då få möta vinnarna i grupp B och det blir väl troligtvis Japan och Kuba tror jag.
Ja, precis.
Men annars så verkar väl upplägget vara som så att sen har vi ju ja, i grupp C så har vi USA, Kanada, Dominikanska republiken och Colombia tror jag det var. Och i grupp D Mexiko, Venezuela, Italien, Puerto Rico. Så att det känns väl som att det är upplagt för att USA ska komma från den sidan och kanske att Japan ska slå sig fram på den andra. Så att det är de två lagen som möts i finalspelet på Dodger Stadium.
Mm, coolt.
Ja, men det kan vara coolt. 20-22 mars.
Yes.
Är det. Mm. Annars är det ganska roligt, jag måste bara nämna en sak. Det är ju en del avdankade pitchers och sådär som nu tar chansen att spela för diverse länder.
Ja.
Jag såg att Ryan Dempster som har lagt av, han spelar, och Bruce Chen pitchar för Kina.
Okej.
Okay. Och jag såg en bild på, han kör inte med vanliga sådana här baseballskor. Utan han är ju ganska gammal nu. Han kör såna här fotriktiga, såna här gångvänliga, stabila, enfärgade pensionärsgympaskor. Vet du det?
Ekoskor.
Ja, så var det den. Hur fan, så gammal avdankade han.
Fan, vad mäktigt.
Ja, så att, ja, det finns väl lite sådär blandad känsla inför den här turneringen. Men ja, vad fan.
Visst är det så.
Någonting måste de ju ändå göra och den stöttas ju väldigt hårt av Major League Baseball, ja, turneringen, så att
det
får man ge dem.
Yes.
Mm. Vad tror du? Jag börjar bli hungrig.
Kan du hoppa på klappar på?
Ja. This is the best burrito I've ever eaten. Yum yum yum. This is the best burrito I've ever eaten.
Ja, nu är det äntligen dags. Best Burrito är tillbaka.
Bra.
Och jag tänkte att vi skulle starta med en riktig hjärtinfarkt här. Signerad Kansas City och Texas.
Jaha.
För de serverar nämligen på sina springtime-matcher något vad de kallar ett triple play. Vet du vad det är?
Nej, det låter gott och det låter som att det är typ 18 000 kilokalorier.
Ja, du har rätt på bägge punkterna. Nej, det är alltså en 150 grams hotdog som man har lindat in i en 150 grams hamburgare.
Vilken jävla bra idé.
Ja. Ja, och den i sin tur är inlindad i två skivor bacon, that's it.
Ja, men det är klart. Triple play.
Ja, du hör ju, vet du. Så att det man ska slänga ner den i ett korvbröd storlek grande, så kan man ju toppa det med precis vad man vill. Kanske lite så här kolesterolmedicin eller något kan vara bra. Ja. Och
den här ska jag testa när vi tar fram grillen alltså.
Ja, det måste man göra. Det är ett måste. Får vi rapportera exakt hur mäktig den är. Vi kan ju ta en live-rapport från ambulansen. En sånt där.
Ja, det kan vi göra. Okej.
Den kostar $8.75, men då får du dryga 900 kilokalorier.
Mm. Ja, men det är bra.
Så det är ganska bra. Och På spring training i Arizona så har man gått lite snett, för den här serveras ju med såna här mason jar margaritas. Det är ju inte helt fel alltså. Det är lite tequila, triple sec och lime juice. Men vi rutinerade rävar, vi dricker ju Budweiser såklart.
King of beers.
King of beers.
Innan vi stänger ner för den här veckan, följ oss och prata med oss i sociala medier. På Twitter och Instagram heter vi Veckans MLB.
Ja.
Och gilla gärna vår sida på Facebook. Där heter vi Sunday Funday. Och sätt gärna betyg i iTunes, va?
Ja, precis, det måste vi göra.
Ja, för då kan den komma lite högre upp i sökningar och bli lite lättare att hitta för andra baseballintresserade. Och vad använder vi för hashtag?
Ja du, det är väl Veckans MLB, va?
Ja, bra. Yes. Och mejla oss gärna frågor, funderingar, applåder, burop, hyllningar, idéer, tips, whatever. Till vilken adress då?
Ja, det är ju hello@sundayfunday.se.
Ja, du håller koll på den inkorgen dag som natt.
Dag som natt.
Ja, och du gillar att sitta och knåpa på de där svaren, har jag märkt. Jag brukar ju få en kopia då och då. Det är kul för mig med.
Jajamän, visst är det så.
Nej, men har du något att tillägga, eller?
Ja, vi måste ju nämna det här faktiskt. Vi fick ju nyheter om det i onsdags. Alltså, det är inte så ofta en svensk spelare, baseballspelare kommer så långt som till USA.
Nej.
Men då i onsdag så fick vi reda på att Karlskoga Bats landslagspitcher Simon Andersson kommer att lämna Karlskoga under sommaren för att pröva på lyckan i Kalamazoo Growlers från Kalamazoo, Michigan.
Okej, coolt.
Ja, det är coolt. De spelar i Northwoods League som är en av USAs främsta så kallade Summer Collegiate Baseball Leagues. Och de snittar faktiskt dryga 2000 åskådare på match. Och jag tror att det är ett 70-tal av nuvarande MLB-spelare som har gått den vägen.
Bra.
Så att den startar 13 maj. Ja, och slutar den 18 augusti då. Och ja, det är ju kanonroligt. Och vi riktar ju såklart de varmaste lyckönskningarna till Simon från Veckans MLB. Och kanske ska vi ta en sommarresa till Kalamazoo, Michigan.
Ja, absolut. Go Simon, go Growlers får vi väl säga då, va?
Ja, vi kommer ju naturligtvis att följa honom också under säsongen här.
Ja, det måste vi försöka göra.
13 maj.
Ja.
Så att, ja, det var nog om detta.
Ja, men vilket sammanträffande. Vad passar egentligen bättre när det bara är en sak kvar här? För det är ju så att vi har ju gjort slut med säsongen 2016. Eller, ja, den dumpade oss hårt. Men snart står en ny förälskelse runt hörnet. Regular season 2017.
Yes.
Kan du känna våren i luften? Vårkänslorna. Nej, det gör jag inte.
Oj, oj, oj.
Alla härliga månader som ligger framför oss.
Ja.
Och vilken låt berättar om en halvårslång romans bättre än just Paul Simon då, till Simon Anderssons ära. Hans mästerverk från mitten av stenåldern kanske. Liksom hur månaderna speglar de olika faserna i ett förhållande.
Ja.
Men också de olika faserna under en lång, lång säsong om man så vill.
Mm.
Den här låten var faktiskt B-sida till singeln Scarborough Fair och med i filmen Mandomsprovet.
All right.
Ja, den spelas när Dustin Hoffman ligger i sängen och sippar på en öl och röker en cigg, tror jag.
Yes, det är din sommar.
Grym film, The Graduate. Så rundar vi av Simon & Garfunkel och låten som i alla fall får mig att längta till april, maj, juni, juli och så vidare. Så säger vi April, come she will.
Chipparella på er.
Ciao. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Christmas walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die
as she must. The autumn winds blow chilly and cold. September